Välkomna till kvällens lektion. Förra lektionen började vi att gå in i Romarbrevet. Och min hälsa var inte sådär 100%, så det var jag missade en del saker. Så vi ska ta upp dem idag, det som jag missade då. Vi började att titta vers för vers. Och jag använde mig av 1917 års översättning. Men jag reserverar att ändra lite grann där. Vi såg att Paulus presenterar sig först i brevet. Att han är Yeshua, Messias tjänare. Eller slav till och med, kan man förstå det. Och han är kallad till apostel. Han har fått en kallelse att vara ett sändebud. En som har fått fullmakt. I och med Yeshuas uppståndelse så fick Paulus... Han fick ett möte med den uppståndne. Och det som är intressant i sammanhanget, och det har vi nämnt om tidigare, är att Yeshua och hans sändebud, hans apostlar, sändes inte till någon annan än till Israel. Och när han då tillsätter sina 12 apostlar, så får de uppdraget att gå till de förlorade fåren av Israels hus. Och det blir inte förrän efter uppståndelsen som budskapet går ut till icke-judar. Det var några få icke-judar som i Israels land, och även någon icke-jude som utanför Israels land fick del av, låt oss säga, brödsmulorna som faller från barnens bord för att uppleva kraften utav det tillkommande riket. Men det var undantag. Så både Yeshuas tjänst och hans 12 apostlars tjänst var bestämt eller fokuserade på omskärelsens folk. När då Paulus fick sin kallelse, så blev det en ny öppning. Och det såg vi ju i profeterna, som säger att det inte är nog med att du ska bli en upprättelse för Israels eller Jakobs stammar, utan jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att min frälsning ska gå ända till jordens yttersta gränser. Och det är ju en messiansk profetia som talar till Messias. Men Paulus nämner ju den profetian, att Herren har talat till oss och gett oss den här. Så när Yeshuas huvuduppdrag är att upprätta Israel. Men i den här upprättelsen av Israel så finns det en kraft som går ut till hedningarna. Men de 12 apostlarna fick inte det uppdraget att gå ut till hedningarna. De fick uppdraget att gå ut att upprätta de förlorade och de assimilerade utav Jakob. Och det är så jag förstår Matteus 28, när han säger gå ut till hela världen och gör alla folk till lärjungar. Jag uppfattar det som att Yeshua gav dem uppdraget att söka reda på de förlorade som hade assimilerats bland hedningarna, och se till att de upprättas då. Så, för de hade tjänsten till omskärelsens folk, som vi ser att Paulus nämner att Petrus hade kallelsen till de omskurna. Paulus fick ju då kallelsen till att nå de oomskurna, och det var efter Yeshuas uppståndelse som han fick det här. Och han har alltså en fullmakt, och han är huvudet utav den tjänst som Yeshua har tilldelat. Den apostlatjänst på hebreiska shlichut, som går till hedningarna. Paulus är alltså huvudpersonen där. Huvudet för apostlatjänsten för hedningarna. Det är alltså inte en utav många, utan han är alltså aposteln för hedningarna. Han hade ju också medarbetare som jobbade med honom, men de kunde inte arbeta vid sidan om, utan Paulus hade fått huvudansvaret att nå alla hedningar. Och därför så han säger, kallar till apostel då, att han har en apostlatjänst med riktning emot icke-judar, och det ser vi också här lite längre fram i hans brev. Och han är avskild att förkunna Guds evangelium, som Gud redan förut genom sina profeter hade i de heliga skrifterna utlovat. Det fanns alltså ett evangelium, ett glatt budskap, ett löfte som är Guds. Och det här ordet evangelium är ett grekiskt ord, och det lite svårt att hitta det på hebreiska. Men det finns två förslag, men jag ska inte gå in på det här. I alla fall så är det ett hebreiskt ursprung till det här. Det är inget grekiskt. Men Gud han har alltså ett budskap om frälsning. Som redan genom profeterna har blivit utlovat. Och då står det så här, evangelium om hans son. Det glada budskapet om hans son. Var i Bibeln, var i de heliga skrifterna, i profeternas, kan man hitta det här Guds evangelium? Vi ska titta på några verser som talar om det här nu. Och vi ska börja med att gå in i första Mosebok 3:15. Jag ska bara ge några verser här så vi kan titta på det. Det kanske inte är så nytt för många av er. Men jag vill ändå titta på det och säga att det finns ett utlovat budskap. Det står, när ni kommer ihåg när Adam och Eva tog utav den förbjudna frukten. Då gav ju Herren ett löfte. Och det var ju egentligen i förbannelsen som gick till ormen som löftet vävdes in. Där står det så här, och jag ska sätta fiendskap mellan dig, ormen, och kvinnan. Och mellan din säd och hennes säd. Denna, eller som folkbibeln säger det. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Här finns ett löfte om en kvinnas säd. Säd, zera på hebreiska. Det har alltså med säd att göra. Det betyder just säd. Och då kan det vara både plural och singular i den här tanken. Säd är alltså avkomma. De har skrivit avkomma i folkbibeln. Men det hebreiska ordet är just säd. Och det är samma sak som spermier. Eller som vilket frö som helst. Eller säd som helst. Men tanken finns ju att det är en koppling till spermier. Normalt så används det här ordet i förhållande till mannen. Kvinnan har ju inga spermier eller säd. Och det här är ju en märklig mening då. Man kan tänka sig ordet säd som avkomma. För det blir lite mer logiskt då. Men, men just att den eviga använder ordet säd när det gäller kvinnan ger en liten notis om att här är det frågan om någonting alldeles speciellt. Kvinnans säd. Och det hebreiska ordet är faktiskt i maskulin form här. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Här finns alltså ett löfte om en säd som skulle komma från kvinnan, inte från mannen då. Och den här säden från en kvinna ska få makt över ormen, krossa hans huvud. Och samtidigt ska ormen då ge honom ett slag i hälen. Det här kan man ju då, när man har facit i hand och ser vad som hände med Yeshua när han dog. Så ser man ju att här finns invävt budskapet om att Yeshua skulle dö. Han skulle bli skadad i sin kropp. Och som jag har förstått det så fanns det en spik på ena sidan. Eller på ena hälen när han hängdes upp på träet. Och alltså det här ordet uppfylldes ordagrant. Att det var ett sting, ett hugg, han fick en spik i hälen när han hängde på korset eller på trä. Och samtidigt så krossades då den här ondes makt. Det här är ett löfte och det här är Guds evangelium som gavs genom Mose i första Mosebok 3:15. Det finns ju många olika löften längre fram om han som skulle komma, säden, den utlovade. Genom din säd, säger Herren till Abraham, ska alla familjer eller släkter på jorden bli välsignade. Det är också ordet säd. Så det finns hela tiden invävt i de profetiska skrifterna. Han som ska komma, säden som ska komma. Och därför säger Paulus att ja, det här är någonting, det jag har blivit utvald att predika, det är någonting som redan Gud har lovat i sina profetskrifter. I Ordspråksboken 30 skulle vi kunna slå. Här finns en text som talar om Guds son. Ja, vem har vers 4 framåt. Vem har stigit upp till himlen och kommit ner igen? Vem har samlat vinden i sina händer? Vem har knutit in vattnen i ett kläde? Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han? Och vad heter hans son? Du vet det ju. Det är helt klart att det talar om den evige här. Stigit upp till himlen, kommit ner igen, samlat vinden i sina händer. Det är alltså skaparen. Knutit in vattnet i ett kläde. Det är ju ett poetiskt sätt att tala om den evige, hur mäktig han är. Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han? Det vet vi ju vad han heter. På hebreiska har han 4 bokstäver, hans namn. Och vad heter hans son? Du vet det ju. Här finns alltså någonting gömt här om hans son. Andra texter om Guds son finns ju i till exempel psalm 110. En psalm av David, Herren sa det till mig, sa det till min herre, sätt dig på min högra sida till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Din makt spira ska Herren sträcka ut från Sion, du ska härska mitt bland dina fiender. Villigt kommer ditt folk. Du samlar din här, i helig skrud kommer din unga skara inför dig, som dagen kommer ur morgonrånarens sköte. Herren har svurit och skall inte ångra sig, du är en präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Det var faktiskt psalm 2 och 7 jag letade efter, inte psalm 110 där. Vi kan läsa från vers 6. Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill kungöra Herrens beslut. Han sa till mig, du är min son. Jag har idag fött dig. Begär av mig så ska jag ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor. Sonen nämns om i skrifterna. Som vi har talat om tidigare i andra sammanhang så sonskap någonting i Bibeln som talar om representantskap. Man är Guds efterföljare och representant, kallas man för Guds son. Adam kallas för Guds son i skrifterna. Kung Salomo kallas för Guds son. Israel kallas för Guds son. Och änglarna kallas för Guds söner. Så att vara son till Gud, det är inget som är reserverat för någon som skulle vara Gud. Utan det är någonting som reserveras för de skapade varelser som representerar Gud och som får fullmakt att handla som om de vore Gud inom det område som de har fått sig tilldelat. En auktorisering, en makttitel är att vara Guds son. Det är att vara en Guds ansikte inom ett visst område. Salomo nämns som Guds son. Han ska vara min son, jag ska vara hans fader och så vidare. Så att Guds son är en titel för en tjänst. Och det kan man också se i Matteus, Markus, Lukas. Speciellt när på många olika platser där. Att många olika texter det talar att du är Messias. Du är Guds son. Så det är alltså ett likhetstecken mellan att vara Messias, dens mode. Och att vara Guds son. Guds son anses som samma sak som Messias. Det vill säga kungen som skulle komma och regera liknande Salomo, återta riket, upprätta ett politiskt välde i Israel och så vidare. Sonskapet i skriften talar om en människa som får makt att regera i Guds ställe. Det som är intressant här i psalm 2:7, det står att jag vill kungöra Herrens beslut. Han sa till mig, du är min son, jag har idag fött dig. Och den här texten används ju på flera ställen i apostlärningarna som en hänvisning till Jeshuas uppståndelse. Just den här dagen då han blir proklamerad som Guds son, det är vid uppståndelsen. Och det tar Paulus upp här i Romarbrevet 1. I vers, ska vi se om vi hittar det här nu snabbt. Från 1 och 4. Och jag ska läsa från folkbibeln här. Och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son. Jag skulle vilja ändra det ordet bevisad, som vi såg förra gången också. Att han blev proklamerad, eller utnämnd är en bra översättning till det. Att han blev utnämnd till att vara Guds son alltifrån uppståndelsen från de döda. Och här har vi alltså ett nytt typ av sonskap när det gäller i förhållande till uppståndelsen. Och jag läser inte in i Romarbrevet här att han är 100% människa från Davids släkt och 100% Gud genom att vara Guds son. Utan jag ser det på ett annat sätt här. Utan Paulus säger att han är Guds son. Enligt sin mänskliga natur så föddes han av Davids släkt. Eller mänskliga natur är väl inte så det är jättebra. I köttet, ska vi jämföra med andra bibeltexter här. According to the flesh. According to the flesh. Enligt med köttet. Alltså i den naturliga ordningen så kom han ifrån Davids släkt. Och det var ju det som var lovat till profeten. Att Messias, alltså den store Davids son. Salomo och i sin profetiska förlängning den stora Messias som skulle komma. Han måste födas ifrån David. Genom Salomo. Och det gjorde Yeshua. Han föddes i den släkten. I den, han var säden här. Som var utlovad. I det naturliga. Så kommer han från den linjen där. Som hade lovats. Och när han uppstod. När han blev uppstånden från de döda. När den evige. Med sin andekraft. Väckte upp honom från döden. Så insattes han till att vara Guds son. Alltifrån uppståndelsen från det. Han blev utnämnd till att vara Guds son. Det vill säga han fick uppdraget att ta makten. Och det sonskapet tjänar han nu. Alltså tjänar den tjänsten som Guds son. Den tjänar han i sin uppståndna natur, i sin uppståndna odödliga natur över hela skapelsen. Han är satt över andevärldens förstar och väldigheter i himlen. Han är satt på en maktposition över allt annat skapat. Och där är han Guds son. Han är alltså kungen i universum. Han är herre. Den evige har gjort honom till Messias och herre, som det står i apostelgärningarna. Yeshua blev gjord till det när han väcktes upp från döden. Han var ju död, han var ju förintad. Och nu så gjorde Hashem någonting nytt. Han gav honom ett evigt liv som inte kunde förstöras. Och där har han alltså en ny typ av människa, en uppstånden människa, en evig människa. En oförstörbar människa. Som då har ett sonskap på ett mycket, mycket högre plan än vad Adam hade. Än vad Salomo hade och Israel har. Ett sonskap på ett annat plan. Och på så sätt så han har blivit utnämnd till Guds son. Alltifrån uppståndelsen från de döda. Och det var det som Paulus var sänd att predika. Och det här kallar han honom för vår herre. Yeshua, Messias, vår herre. Han har blivit uppsatt till herre. Och i den positionen då som Yeshua har, där fick Paulus sitt apostelämbete, shlichut, sitt sändningstjänst, eller vad man kallar det. Han blev utsänd i sin tjänst utifrån den uppståndne som visade sig för honom. Och syftet med hans tjänst, det var att upprätta trons lydnad bland alla hedna folk. Så, och jag vill stryka under här igen. Paulus skriver inte till judar, han skriver till hedningar. Bland vilka också ni som är kallade och Yeshua, Messias egna, som finns i Rom då. Det var lite grann vad vi tog förra gången. Vi ska ta några bibeltexter till här som styrker att Paulus höll på med att bevisa att Yeshua är den som utlovades i skrifterna. Först kan vi väl läsa i Lukas 24 och 26. Där säger han, Yeshua talar. Han säger, måste inte Messias lida detta för att så ingå i sin härlighet? Och han började att genomgå Mose och alla profeterna och uttydde för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom. Yeshua, den uppståndne på vägen till Emmaus nu då, talar om att det måste ske, att Messias måste lida och sen ingå i sin härlighet, och så visar han det med skrifterna utifrån Moshe, profeterna och alla skrifterna, Tanakh, hebreiska bibel. Det alla talar om att detta skulle hända med Messias. Det ser vi också i Lukas 24, vers 44. Och han sa till dem, det är så som jag sa till er medan jag ännu var bland er, att allt måste fullbordas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Det är alltså den tredelade hebreiska bibeln som nämns här. Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, Tanakh. Därefter öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem, det är så skrivet att Messias skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att bättring eller omvändelse till syndernas förlåtelse i hans namn skulle predikas bland alla folk och först i Jerusalem. Ni kan vittna här då. Det här står skrivet, allt det här står skrivet. Från Moshe och framåt så talas det om vad Yeshua eller vad Messias skulle göra. Han skulle lida, han skulle uppstå och frälsningsbudskapet skulle predikas för alla hedningar. Det här hade Paulus som sitt uppdrag i apostelgärningarna 17, 2 och 3 kan vi se honom i full aktion att uppfylla det här uppdraget. I den gick Paulus in, alltså en synagoga i Thessalonika, så som hans sed var, och under tre sabbater talade han där med dem i det att han utgick från skrifterna, de hebreiska skrifterna, och utlade dem och bevisade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Vad visade han alltså på under tre sabbater? Gick igenom skrifterna och sa, vad säger skrifterna om Messias? Och nu har han inte alltså identifierat vem som är Messias, utan han säger, vad säger skrifterna om Messias? Skrifterna säger att Messias måste lida och han måste uppstå från de döda. Han kunde bevisa det med skrifterna, att så står det i de hebreiska skrifterna. Och så kunde han peka på, den här Yeshua som jag förkunnar för er, han är den Messias som skrifterna talar om. Och några av dem lät övertyga sig och slöt sig till Paulus och Silas. Så gjorde också en stor hop greker som fruktade Gud. Alltså konvertiter verkar det som. Att det var där. Eller så var det sådana som var väldigt nära att konvertera. Likaså ganska många av de förnämsta kvinnorna. En annan text i apostelgärningarna, där vi ser att Paulus är i full aktion med att uppfylla sitt uppdrag. I apostelgärningarna 18. Vers 28. Det står så här, ty med stor kraft vederlade han judarna offentligen och bevisade genom skrifterna att Yeshua är Messias. Ska det vara, de har missat ett par ord här i slutet. När han bevisade eftertryckligt att Yeshua är Messias. Och det kan man inte göra annat genom skrifterna. Man måste göra det med skrifterna. Skrifterna bevisar att Yeshua är Messias. Inte att han har uppstått från de döda eller att han har gjort under och tecken och sådana här saker. Utan skrifterna bevisar att Yeshua är Messias. Skrifterna måste stämma, eller det som har hänt måste stämma överens med det som är utlovat i de profetiska skrifterna. Om det som hände med Yeshua stämmer överens med det som den evige hade lovat att skulle hända, då kan vi ta emot budskapet. Apostlagärningarna 26, 22 och 23. Men med Guds hjälp står jag ännu idag som vittne inför både små och stora, säger Paulus. Och jag säger ingenting annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske. Att Messias skulle lida och att han som den första som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. Samma sak igen. Jag säger ingenting annat än vad profeterna och Mose har sagt. Jag har inte gått utanför någonting av det som de judiska skrifterna har sagt hela från början. Det jag säger nu, det är ingenting som går vid sidan om, utan det är helt i linje med det som den evige redan har talat. Och då kommer vi tillbaka till det som vi sa tidigare, att Paulus hittade inte på någonting nytt, ingen ny religion. Och han lärde inte det judiska folket att gå vid sidan av det som de hade fått utav Mose. Tvärtom. Det han lärde var att hedningarna skulle komma in i trons lydnad. Och då kan man inte gå till Paulus brev och se vad judarna ska göra, för Paulus gav inte instruktioner till judar. Det hade Mose redan gett, så Paulus behövde inte ge instruktioner till vad judar ska göra. Paulus blev sänd till hedningarna för att undervisa hedningarna vad de ska göra, vad som gäller för dem. Apostlagärningarna 28 och 23, de bestämde en dag för honom, och då kom ännu fler till hans bostad, för de förkunnade han Guds rike och vittnade om det, och han försökte övertyga dem om Yeshua. 1917. Då vittnade han för dem om Guds rike och utlad var där tillhör och försökte att övertyga dem i fråga om Yeshua med bevis både ur Moses lag och ur profeterna. Därmed höll han på från morgonen ända till aftonen, till kvällen. Hela dagen höll han på med det. Så det är inga små texter. Det finns så mycket i profetiska skrifterna som talar om det som skulle hända om Messias. Hända med Messias. Hans död, hans lidande, hans död och hans uppståndelse. Och sedan hans förhärligande och sedan hans återkomst i härlighet och upprättelse av det messianska riket här på jorden. Om vi nu går till Romarbrevet igen här. Romarbrevet 1 och 5. Där säger Paulus att hans syfte är att upprätta trons lydnad hos alla hedningar. Och då ser han sig som en präst, som vi sa tidigare. Israels folk, det judiska folket, är en prästnation för folken. Och Paulus ser sig som en präst. Och han är utsänd till hedningarna för att hedningarna ska bli ett offer åt den evige. Och för honom är det viktigt därför då att kunna få hedningarna att lyda Gud, för då blir de ett offer till den evige. Och det finns en text i profeterna som just talar om att folken ska bli lydiga den evige. Det är i första Mosebok 49 och 10. Där står det så här. Spiran ska inte vika från Juda, inte härskarstaven ifrån hans fötter, till dess han kommer till Shiloh, eller till dess Shiloh kommer, och folken blir honom hörsamma, det vill säga lydiga. I Svenska folkbibeln står det lydiga. Folken blir honom lydiga. Vem? Han som kallas för Shiloh. Shiloh enligt judisk tradition identifieras som Messias. Messias är den som folken ska lyda. Så en av bevisen för att Yeshua kan vara messias är att folken kommer till lydnad. Och det här är väldigt viktigt. Om nu folken inte lyder, så kan det ju vara ett bevis för att Yeshua inte var messias. Det kan ju vara ett argument från de judar som inte vill acceptera honom som messias. Och andra också naturligtvis, men speciellt judar. För judar väntar sig en messias som lär hedningarna lydnad. Som gör att hedningarna vänder bort ifrån avgudadyrkan och tjänar Israels Gud. Och erkänner det judiska folket som deras präster. Och Paulus uppgift är ju då att utföra det här som finns i profetierna. Att folken ska bli messias, lydiga. De ska komma in i trons lydnad. Och därför så vi ställer oss frågan, hur kommer det sig att en så lärd man, han var uppvuxen i Jerusalem. Han hade studerat under Gamaliel, eller Gamliel som han heter på hebreiska. Han var en av de striktaste rabbinerna på den tiden. Mycket hög rabbin, kanske den högste. Han var alltså nasi i Sanhedrin, i Stora rådet. Alltså ordförande i Stora rådet. Huvuddomaren då alltså. Högsta domaren. Och där fostrades Paulus. Hur kommer det sig att han blev sänd till hedningarna? Han hade tränats i de judiska reglerna. Både de 613 skrivna buden som den muntliga traditionen hur man ska uppfylla de här buden på rätt sätt. Han var alltså expert i judisk lag och att veta hur man ska uppfylla Guds ord på rätt sätt inom det judiska folket. Han blev sänd till hedningarna. Petrus och Johannes och Jakob och de andra som inte hade studerat Toran på samma sätt, de blev sändebuden till de omskurna. Det är ju lite lustigt, borde det inte vara tvärtom? Petrus fiskaren i Galileen, varför sändes han till judarna? Jag skulle förklara det på det här sättet. Det budskap som Petrus hade till judarna, det var budskapet om att nu har Messias kommit. Nu har det som utlovades i de profetiska skrifterna uppfyllts till en del naturligtvis. Messias har ju inte kommit och upprättat det salomoniska riket. Romarna finns fortfarande i landet. Och så vidare. Det finns ju många saker som inte har uppfyllts när det gäller profetierna om Messias. Men den första delen om försoningen för synden, Messias lidande, hans död, hans uppståndelse, det har uppfyllts. Och det blev Petrus och de andra apostlarna sända till judarna att predika. De predikade om Jeshuas uppståndelse. Och de behövde alltså inte vara vältränade i buden, för det hade judarna redan. De hade folk som lärde dem hur de skulle lyda Gud. Så de behövde inte den uppgiften att föra de omskurna till trons lydnad på samma sätt som hedningarna. För det fanns redan ett utarbetat system, en lära, ända från Mose och framåt. Där alla judar kan lära sig hur de ska behaga Gud. Mose predikades i alla synagogor i hela romarriket. Så det behövde inte Petrus och de andra hålla på med. Utan de behövde vittna om hans uppståndelse. De behövde vittna om frälsning, förlåtelse för synd. Att offret som Messias gav, det räcker för frälsning för judarna. Det räcker för att kunna få sina synder förlåtna. Det var deras uppgift. Men Paulus nu då, han hade uppgiften inte bara att predika frälsning. Utan han måste lära hedningarna hur de ska leva. Han måste lära dem hur de ska uppfylla Toran. Och då vet man ju att Toran gavs till Israel. Det gavs inte till hedningarna. Toran gavs på Sinai till judiska folket eller till de 12 stammarna. Och de som hade blivit konverterade bland folken som kom med dem ifrån Egypten. Toran gavs för att det folket skulle skapas annorlunda. Att de skulle bli en avskild nation, ett annorlunda folk, ett heligt folk, ett prästerskap Så Toran gör att judarna blir annorlunda gentemot de andra folken. Det har att göra med deras sätt att klä sig, deras sätt att tala, deras sätt att äta, deras sätt att fira högtider. Allt vad judarna gör att de blir annorlunda gentemot nationerna. Och den Toran som gavs till judarna kan man ju inte ge till folken, för då blir de ju också judar och då blir det inga folk kvar. Och då har prästnationen ingen tjänst längre, för judarnas uppgift är ju att vara en prästnation för folken. Så frågan är, vad är det för bud då som gäller för folken? Och det här är Paulus uppgift. Han måste se till att hedningarna kommer in i trons lydnad, men inte att de lyder allting som judarna måste lyda, för det är inte hedningarnas uppgift. Och vad ska hedningarna då lyda? Där behövdes en mycket vältränad judisk rabbin för att kunna med den kunskap som han hade i skrifterna, i den judiska traditionen och lagarna, och med den ande, den uppenbarelse, den profetiska anden och den heliga anden, Ruach HaKodesh, som den eviga hade gett honom genom Yeshua. Det var en utrustning som Paulus fick för att kunna upprätta den här trons lydnad hos alla hedningar. Och då så har faktiskt Paulus ett budskap till hedningarna och talar om precis vad som gäller för hedningarna och vad som inte gäller. Hans tystnad talar också. Och då kan man i Paulus skrifter se vilka av de bud som gavs till Israel som gäller för hedningarna. Och det ska vi hålla också på med under de här veckorna framöver och titta på i hans skrifter om det. Och se vad som gäller. Trons lydnad för bland alla hedna folk. Alla ska lyda Shiloh. Folken ska bli honom lydiga. Och det här är ett stort uppdrag. Och jag kan väl säga att jag känner mig en delaktig i det här uppdraget. Den här typen av undervisning som jag ger ut nu, som vi ger ut nu, det är en del att fortsätta det uppdrag som Paulus fick. Att skapa trons, upprätta trons lydnad bland alla hedna folk. För det här är också ett starkt bevis på att Yeshua är Messias. När hedningarna blir lydiga och följer de bud som gäller för dem, då kan judarna se att han var verkligen Messias. Ni som är i Rom också, bland de hedningarna, säger Paulus. Trots att det fanns en del judar i församlingen i Rom, så skrev Paulus till hedningarna i den församlingen i första hand. Och sen talar han om här vad som är hans evangelium, kan man säga. Jag blygs inte för det här budskapet som jag har. Det är en Guds kraft till frälsning för var en som tror. Först och främst för juden, så också för greken. Det här budskapet är kraft, Guds kraft, och det är kraft som ger frälsning, som ger frälsning. Frälsning är ett väldigt stort begrepp. Frälsning betyder inte att man ska komma till himlen när man dör. Frälsning betyder att hela det, allt det som har gått snett och gått sönder blir upprättat och blir helat. Frälsning betyder att människan som är förstörd får en ny chans och kan bli hel igen efter det som har gått sönder. Och det gäller både människan och hela skapelsen. Frälsningen gäller hela skapelsen. Allting blir upprättat till den nivån och den fullständiga harmoni som den evige hade tänkt att skapelsen skulle leva i. Det är frälsning. Och frälsning betyder då att döden, som är en fiende som har kommit in i den här skapelsen, blir eliminerad. Att man kan leva i evighet, det har med frälsning att göra också, men inte bara det. Frälsning är väldigt stort. För var en som tror, det vill säga var en som är trogen. Alltså det här evangeliet, de här löftena om sonen, om Yeshua, det är Guds kraft till frälsning för var en som tror, som är trogen. Först och främst för juden, så också för greken. Och så säger han att rättfärdighet från Gud, Guds rättfärdighet, uppenbaras nämligen där i, alltså i evangeliet. I det här budskapet uppenbaras någonting. Guds rättfärdighet uppenbaras. Vad betyder det? Det finns en mänsklig rättfärdighet. Den gavs Alltså den kan vi försöka upprätta här på jorden. Och det ska vi göra. Den evige har gett oss Toran. Och samvetet. Och myndigheter och andra mekanismer. För att upprätta rättfärdighet här på jorden. Men när Paulus talar om Guds rättfärdighet så är det någonting annat. Han talar inte alltså om att få ett rättskaffens samhälle eller leva på rätt sätt. Utan här talas om att någonting ges åt människan genom evangeliet. När man är trogen, och här måste jag erkänna att jag har inte 100% fått tag på det här, men den här undervisningen är att dela med er hur jag läser Romarbrevet och Paulus andra brev. Hur jag förstår hans brev. Jag ser bara här finns såna djupheter. Så jag har inte sett botten på det här än. Paulus säger att det finns någonting som kommer från Gud själv. Genom evangeliet. Som kommer till människan till del. Och det går genom tro, att människan är trogen. Och sen citerar han profeten Habakkuk här. Den rättfärdiga ska leva av tro. Det är tre väldigt viktiga begrepp här. Den rättfärdige ska leva av tro eller av trohet. Och då börjar han med den rättfärdige då här. Det finns en rättfärdig människa. Det är den rättfärdiga som kommer att leva. Och det gör han genom sin trohet gentemot den evige. Och nu talar han om rättfärdighet. Så kommer resten av kapitlet som talar om orättfärdighet. Det vill säga motsats till rättfärdighet. Den rättfärdige ska leva genom tro. Och så säger han, ty Guds vrede uppenbarar sig från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Med andra ord, den som inte är trogen, han är inte rättfärdig och kommer inte heller att få leva. För Guds vrede kommer över det som är motsatsen till rättfärdighet och trohet. Guds vrede uppenbaras. Och så talar han här hur mänskligheten har fallit ifrån den evige, ett avfall. För man kan väl se det här från dels från Adam och framåt, vilket resulterade i floden som kom, som uppenbarade Guds vrede över den mänsklighet som fanns då. Då Noa och hans tre söner och fruarna blev räddade, åtta personer. Man kan också se den här texten i Romarbrevet 1:18 och framåt som en beskrivning av vad som hände efter Noa. De generationerna som kom efter. Och vi ska tänka då på de här generationerna. De alltså kände Gud. Tänk på att nu hade Noah och hans tre söner och deras fruar. De hade sett Guds frälsning genom arken. De hade sett Guds mäktiga hand. Hur Gud hade förstört den värld som fanns, som levde i ogudaktighet tidigare. Och hur de hade blivit bevarade på det här sättet. De hade kunskap om den evige. De kände Gud. Men efter dem då så kom den nya generationer som drog sig undan Gud. De vände sig bort ifrån honom. Den uppenbarelse som fanns ville de inte ta vara på. Och då skedde det som Paulus beskriver här i Romarbrevet 1:18 och framåt. Guds vrede uppenbarar sig från himmel över all ogudaktighet, alltså de som inte vill ha med Gud att göra. Och orättfärdighet, det som är fel, alltså ett felaktigt beteende, att man gör sånt som är orätt. Man syndar, man bryter mot de bud som gäller. Hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Vi ska titta på det i folkbibeln lite lättare kanske. Människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen, samma ord här. Vi fortsätter med folkbibeln. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Tänk på Noa och hans söner. De kände Gud. Det hade uppenbarats. Men inte bara det. Det finns andra saker då Gud visar sig. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper. Det vill säga, i den synliga skapelsen kan vi märka att det finns osynliga egenskaper som står bakom det synliga. Skapelsen talar om att det finns en osynlig Gud. Hans eviga makt ser man också i skapelsen. Och hans gudomlighet, eller gudomliga natur, syns i skapelsen genom de verk som han har skapat. Du kan titta på träden, du kan titta på fåglarna, du kan titta på ordningen, du kan titta på universum, du kan titta på havet och du kan titta på människan och lära känna Gud. Därför är de utan ursäkt. Gud har uppenbarat sig genom det han har skapat. Inte direkt, men indirekt. Man ser det osynliga bakom. Och vers 21. Fastän de kände till Gud, eller kände Gud, ska vi se. De hade lärt känna Gud, säger 1917. Prisade de honom inte som Gud, eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar. Så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Det här är första steget till avfall. Man känner till Gud eller känner Gud. Man har fått en uppenbarelse om Gud. Någonting vet man om honom. Och man prisar inte honom som Gud eller tackar honom. Första steget att dra sig undan från Gud är att sluta tacka och prisa honom. Otacksamhet. Och när sången tystnar gör att vi dras ifrån Gud. Så var försiktig. Se till att du är tacksam och att du prisar honom, så dras du aldrig ifrån honom. Men om vi nu, om den människa eller de människor som inte erkänner Gud i hans storhet, det lilla eller stora man har sett honom och inte tackar och prisar honom, då blir man förblindad i sitt sinne. Det händer någonting i den människans sinne och sina falska föreställningar. Mörkret sänks över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor. Av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Här ser vi alltså hur avgudadyrkan kom in. Istället för att ha den äkta, levande guden som är osynlig och har en härlighet som inte tillhör den här världen. Och han är odödlig. Så tog man alltså bilder av dödliga människor. Fåglar och fyrfota djur och kräldjur. Därför så utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär. Och det här är en intressant tanke. Inom judisk teologi så säger man, om du vill synda så ger Gud dig möjlighet att synda. Han hjälper dig att synda. Därför du har valt synden. Och det här det är precis det som hände då. De valde det här och Gud styrkte dem i deras val. Så att de fick möjlighet att följa sina egna begär. Det är också ett bevis på att människan har fritt val, att du får, alltså det är inte tillåtet, men man har möjlighet att inte välja att tjäna Gud. Man har möjlighet att välja det som är felaktigt och synden. Gud ger dig den möjligheten, men du är ansvarig för det du gör. Gud utlämnade dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. Vi ser här, det börjar det osynliga och sen går det ner till det synliga. Kroppen är det sista steget i avfallet. Kropparna blir nedsmutsade när man faller bort ifrån Gud. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Och det här kan man säga att det är en definition av avgudadyrkan. Man dyrkar och tjänar det skapade istället för skaparen. Naturligtvis så kan vi ge heder och vi kan tjäna det skapade. Visst kan vi tjäna varandra, betjäna varandra. Här är en fråga om att dyrka och tjäna som om det vore skaparen. Dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. På ett liknande sätt. Man ersätter det som skulle vara Guds tjänst och ger den Guds tjänsten till annat som inte är Gud, det som är skapat. Men han blir inte förändrad för det. Och Paulus säger, han som är välsignad i evighet, amen. Med andra ord, det har ingen betydelse hur mycket folk än går in i avgudadyrkan. Den evige är ändå välsignad i evighet, amen. Han kan inte förändras. Därför utlämnade, och här säger vi det, alltså, det är på något sätt slags, någon slags som vågor i havet. Det kommer igen hela tiden. Och det är en ond cirkel kan man säga. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Nu fick de alltså starka känslor för det som var ont. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Det lägsta steget i avfall är att kroppen inte fungerar som den ska. Det blir onaturliga relationer till sin egen kropp och till medmänniskan. Romarbrevet 1:28. Och eftersom de inte ansåg eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag. Tänkande. Så att de gjorde sådant som är mot naturen. De tänker fel. De tänker att det är rätt att göra det som är mot naturen. De har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet. Ondska. Girighet, det betyder att man vill roffa åt sig själv. Elakhet. De är fulla av avund, modlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar. Är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör de fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det. Här kommer vi in i någonting som vi kallar för samvetet. De mycket väl känner till att det är fel. I sitt samvete har de en kunskap om vad som är rätt och fel. Och de har blivit dömda i sitt samvete. De känner, alla vet att det finns en Gud i sitt inre, så vet man det. Och man vet vad som är rätt och fel i sitt inre. Sen kan man trycka ner det här. Och man kan få ett snedvridet sinnelag. Och sinnet kan ta kontrollen så att sinnet bestämmer vad man ska tänka och tycka. Men ändå så finns det någonting här inne i samvetet, i hjärtat, som talar om vad som är rätt och fel. Och här finns två typer av människor som Paulus nämner i slutet här. Det är att man handlar själv fel. Men det andra delen är att man samtycker till att andra gör det. Man hejar på andra som gör samma sak. Det här är alltså avfallet i världen som Paulus tar upp. I nästa kapitel går han in och talar om de som lever så här mer eller mindre, men anklagar andra För att de lever så när de själva lever på samma sätt. Alltså sådana som dömer andra när de själva gör fel. Och då ser vi också det här med samvetet, att egentligen så vet de att det är fel. Inte bara att de samtycker, nu tar han upp de här, de som handlar så, de som ger sitt samtycke till de som handlar så. Men nu kommer han till en tredje grupp då. Eller en annan, vi kan säga antingen annan eller tredje. De som handlar så, men fördömer andra, inte ger sitt samtycke till andra, utan fördömer andra som handlar på samma sätt. Vi kan läsa kapitel 2, vers 1 här framåt. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Det är alltså en typ av människor som lever i synd men som pekar finger mot andra som lever i synd. Och det är faktiskt en intressant sak hos människan, att det man själv gör, det ser man gärna hos andra. Det man själv gör fel, det tycker man illa att andra gör och kritiserar andra för, och så har man det själv. Våran mästare uttryckte det på det sättet, att du har en bjälke i ditt eget öga men du ser en liten flisa i din broders öga, och du retar dig på den flisan som din broder har i sitt öga och är inte medveten att du har en bjälke i ditt eget öga. Och jag skulle vilja säga att anledningen till att du retar dig på att han har en flisa, det är på grund av att du har en bjälke själv i ditt öga. Om du inte hade haft den här bjälken, så hade du inte retat dig på flisan som är hos din, i din broders öga. Så när du retar dig på en annans synd eller en annans beteende, tänk då efter, är det någonting som jag har? Är det någonting som jag själv begår eller har kanske gömt i mitt sätt och mitt liv? Det är ofta så man ser människor som pekar finger åt andra. Titta på hur de själva lever, så ser man snabbt att de har samma problem som de pekar ut hos de andra. Och då säger han, går till rätta med det, Paulus, den här typen av människor då. De som dömer andra när de själv håller på med samma sak. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar de som handlar så. Gud, han är rättvis. Och han kommer att döma de som handlar i synd. Och tror du då, säger han, menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, när du dömer de som handlar så och själv gör på samma sätt? Eller föraktar du hans godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Med andra ord, de här människorna som du pekar finger på, de blir inte dömda, det kommer ingen blixt från himlen över dem just nu. Den evige ger dem en tid nu. De får hålla på med det här för att de ska inse att de syndar och sen kunna vända om ifrån det här. Den evige har godhet gentemot dem. Han har mildhet och tålamod. Och väntar att de ska omvända sig. Och den godheten och tålamodet, den har han också med dig. Du som dömer de här människorna. Du kanske tycker att de skulle sättas i fängelse eller straffas nu för det de gör. Men du själv då? Ska du ha mer barmhärtighet med dig själv än vad du har med de andra? Den evige har barmhärtighet med dig också. Förstår du inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Du ska vända bort ifrån det du gör och inte peka finger på andra. Båda delarna. Det finns en... Man kan titta när man pekar finger. Om man sätter ett finger mot andra, så har man fyra fingrar som pekar mot sig själv. Eller tre, hur man nu har sina... Hur man har tummen. Paulus skriver här i Romarbrevet 2:5. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Guds rättfärdiga dom. Han kommer att döma. Det står i vers 6. Han ska ge var och en efter hans gärningar. Och då innefattar ordet gärningar inte bara det man gör, utan också det man tänker, det man säger och det man inte gör. När man då kritiserar och dömer andra, så har man ett hårt hjärta. Speciellt om man själv begår samma sak. Och den som har upplevt Guds nåd, han gör inte så här. För man vet att man själv har gjort det och fått förlåtelse och vänt om. Då är man barmhärtig mot andra. För man har själv fått barmhärtighet av Gud. Så den som pekar finger och fördömer andra, han har ett hårt och obotfärdigt hjärta. Och det samlar vrede. Vreden kan samlas på hög. Det är som en som ved. Guds vrede samlas på hög. En dag kommer veden att tändas. Och då får man den personen som har inte omvänt sig från sin synd. Han kommer att få igen allt vad han har gjort. Och då säger han så här. Gud ger var och en efter hans gärningar. Han kommer att ge evigt liv åt den som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Gud kommer att ge evigt liv åt de som gör det goda, uthålligt, och söker härlighet. Vad är härlighet för någonting? Det är det som kommer. Det är Gud som har härlighet. Vi läste om att hans härlighet, Guds härlighet står det ju. Man bytte ut Guds härlighet mot andra saker. Det är alltså det som kommer från himlen. Det är väldigt svårt att förklara vad Guds härlighet är. Man kan säga att det är hans strålglans. Man kan säga att det är det som utstrålar från hans väsen. Man söker Gud. Man söker härlighet. Det är inte att man söker att bli förhärligad i sig själv. Men man söker det som tillhör. Det som finns i den eviges karaktär. Det som strålar ut från honom, det vill man ha. Man söker ära, man söker inte människors ära, man söker att bli erkänd av Gud, man söker också att ära Gud. Man söker det som ger ära, inte det som förnedrar. Och man söker odödlighet. Vad är det här med odödlighet? Jo, det är att man vill ha ett evigt liv. Man söker det. Vad söker man det hos Gud? Och det gör man genom att uthålligt göra det goda. Den som gör det, säger Paulus, han får evigt liv. Men den som inte gör det, det står så här, vrede och dom åt dem som söker sitt eget. Och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Vrede och dom. Gud kommer att ge de här människorna vrede och dom. Nöd och ångest ska komma över varje människa som gör det onda. Förr eller senare. På domens dag blir det. Allting kommer att bli justerat. Det som inte betalt tidigare, det kommer att betalas då. Nöd och ångest ska komma över varje människa som gör det onda. Främst över juden och även över greken, det vill säga icke-juden. Varför är det främst över juden? Får juden nöd och ångest när han gör det onda mer än de andra? Ja, det får han. Varför? Vi ska fortsätta läsa. Men härlighet och ära och frid över var och en som gör det goda. Främst över juden och även över greken, icke-juden. Ty Gud är inte partisk. Gud är inte partisk. Är det inte orättvist det här då? Varför ska juden få större nöd och ångest när han syndar? Men varför ska juden då få mer härlighet och ära och frid när han gör det goda? Är inte det orättvist? Man kan säga så här. Gud är inte rättvis. på det sättet. Han har skapat den här världen med olika människor, olika uppgifter, olika gåvor. Så på så sätt är Gud inte rättvis. Men han är rättvis på det här sättet att den som har fått mycket, han får stå till svars för mycket. Och den som har fått lite, han får stå till svars för lite. Så på så sätt är Gud rättvis. Och det står att Gud är inte partisk här. Hos Gud finns inte anseende till personen. Han är inte partisk. Han kommer att döma med samma mått. Så den som har fått mycket, han får stå till svar så mycket. Juden har fått mycket, han kan mycket mer. Han har fått uppenbarelse som inte hedningarna har fått. Och juden vet mer vad som är rätt och fel än hedningen. Det betyder då att om juden gör det som är fel så går han ett mycket större övertramp. För han har mycket, mycket starkare möjlighet att veta vad han skulle göra. Och ändå så går han fel. Då får han ett större straff och det är rättfärdigt. Den evige straffar den som gör en större överträdelse. Och vi kan se, det här är en väldigt viktig regel som finns i skrifterna. Som finns i Guds karaktär att ju större straff en människa får, desto... Storleken i straffet som människan får bevisar storleken i synden som den människan har begått. Om en människa får ett större straff så betyder det att synden han begick var större. Om människan får ett litet straff så betyder det att den synd som den människan begick var mindre. Så utifrån straffets stränghet kan vi se hur den synden var som den människan begick. För Gud straffar rättfärdigt. Han straffar inte mer, men ibland straffar han mindre än vad människan är. Om människan inte vänder om så får han sitt straff. Och ibland kan Gud faktiskt dela upp straffet på flera tillfällen och han kan dela upp det på den här tiden och den tillkommande tiden. Så det är inte riktigt 100% man kan se på straffet där. Men är det ett starkt straff, om vi ser ett stort straff, till exempel Sodom och Gomorra, det regnade svavel och eld från himlen. Och de här Sikems invånare, alla blev dödade utav Simon och Levi. De fick dödsstraff. Det bevisar att den synd som de hade begått, den var väldigt stor. Och de var medvetna om att de hade gjort det. De hade i sina sinnen beslutat att göra övertramp och visste att de gjorde det. Därför fick de så stort straff. Den evige lät dem få det här stora straffet. Och det straffet är i förhållande till den synd som har begåtts. Och samma sak då med härligheten här. Härlighet är av frid över var och en som gör det goda. Främst över juden och även över greken. Så juden har ett företräde när han har så mycket kunskap. Han har fått så mycket uppenbarelse. Så om han är trogen i det han har fått så får han främst. Han får företräde när det gäller härlighet och ära av frid. För Gud han kräver mycket av den som har fått mycket. Och den som inte har fått så mycket, den kräver inte så mycket. Och vers 12 här. Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen. Nu kommer vi in i ett annat stycke här. Så hur mycket vi kan hinna med idag. Jag tror vi går in på detta också. Får vi med kapitel 2 idag. Alla som har syndat utan lagen. Och då talar han alltså om Toran som gavs vid Sinai. De kommer också att bli förtappade utan lagen. Det kommer ju många frågor här. Hur kan man synda utan lagen? För det står, utan lag så känner man inte vad som är synd. Utan lag finns ingen synd. Det är ju lagen som talar om vad som är synd och inte synd. Så hur kan man synda utan lag? Det finns alltså två typer av lag här. Det finns alltså sådana som kan synda, det vill säga bryta mot bud, men inte ha lagen. Och det här måste vi så förstå som den lag som gavs på Sinai, de fem Moseböckerna. De fick inte Toran, de här folken då som syndat. Men ändå så har de syndat mot någon form av lag. Men det är inte mot Mose lag, för de har inte den. Då står det, de kommer också att bli förtappade utan lagen. Om de går förlorade så är det på grund av att de har syndat. Och har de syndat så betyder det att de har kunskap om vad som är rätt och fel. Man kan inte synda utan lag. Någon form av lag hade dessa som har syndat utan lagen. De kommer att gå förlorade på grund av att de har gjort övertramp över de regler som de hade. Och så, det är alltså hedningarna detta då. Och så, nu går han till judarna. Och alla som har syndat under lagen. Det här var inte bra. Titta. Här var bättre, 1917. Alla de som med lag har syndat ska genom lag bliva dömda. Det är inte bra att skriva under lagen, för uttrycket under lagen är ett speciellt tekniskt uttryck som Paulus använder med en alldeles speciell betydelse. Och det står inte under lagen här i grekiskan. Så därför är det ovist att översätta det här som under lagen. För under lagen betyder någonting annat. Det är alltså lagiskt, kan man säga. Att vara under lagen är att leva lagiskt. Men Paulus vill inte säga det här om judarna här, utan det är bättre än 1917s översättning. Där står alla de som med lag har syndat. De har alltså haft Toran. Och då talar han om Toran som gavs vid Sinai, de sju, fem Moseböckerna. Med lagen så har de syndat. De har alltså brutit mot de bud som gavs genom Mose. De ska genom lag bli dömda. De ska alltså dömas utifrån de fem Moseböckerna. Det är det judiska folket. Och så säger Paulus, ty inte lagens hörare är rättfärdig inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Med andra ord, det räcker inte för juden att ha Toran. Han måste också lyda Toran. Och det kommer igen här i Paulus undervisning. Judarna kan inte gömma sig och säga att vi har Toran. Yeshlanu Torah, Yeshlanu Torah. Det räcker inte att sjunga att vi har Toran. Toran kan inte frälsa juden. Det är trohet. Alltså, den rättfärdiga ska leva av tro. Och det är det som Paulus tar upp här nu då. Troheten gör att du kan få leva. Och du måste vara rättfärdig. Du måste följa buden. Du kan inte hålla på och vara en överträdare. För då kan du inte räkna som rättfärdig. Och då kan du inte leva. Och då är du inte trogen. Du är inte lagens hörare är rättfärdig inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Det är väldigt viktigt att vi stryker under det här. Och det här, ja, jag har lyssnat till kristen teologi när det gäller sånt här. Och då menar man att Paulus presenterar en utopi här, alltså en väg som inte går att följa. Ett ideal som ingen människa kan uppfylla. Att man ska göra vad lagen säger, så förklaras man rättfärdig. Jag tror inte att Paulus förklarar det här, skriver på det här sättet, utan jag tror att han fullständigt menar vad som står skrivet. Den människa som gör vad Toran säger, han kommer att förklaras rättfärdig av Gud. Gud kommer att ge honom sitt erkännande. Att du har handlat rätt. Och det är det som betyder här. De förklaras rättfärdiga. du har handlat rätt för du har lytt det jag har sagt till mig. Det jag har sagt till dig. Och jag kan väl säga inom parentes att inom i Toran finns ett system för förlåtelse. Offersystemet för förlåtelse. Om han omvänder sig, om han bekänner sin synd, så blir det honom förlåtet. Står det skrivet. Omvänder sig, bekänner sin synd och ger ett offer till syndoffer inför prästen. Så får han förlåtelse. Så inom Toran så finns ett medel att ge omvändelse och förlåtelse. Och det är också en del av att uppfylla Toran. Så visst blir man rättfärdig förklarad om man följer Moseböckerna när man är jude. Visst. Det här är ingenting som motsäger att den rättfärdige ska leva av tro. För tro har med trohet att göra. Och tro har med att man litar på Guds nåd när det jag kan åstadkomma inte är tillräckligt. Jag läste någon rabbinsk undervisning här innan Yom Kippur eller efter Yom Kippur. Jag kommer inte ihåg exakt när det var. Som säger att okej, om du litar på din rättfärdighet. Det du har gjort rätt och fel, då kommer du att bli dömd enligt strikt rättfärdighet. Enligt det strikta som du kan förlita dig på det du har gjort och tänka, ja, gör allting perfekt. Men har du inte gjort det allting perfekt så kommer du att dömas också. Men om du förlitar dig på Guds nåd, att där du inte har uppfyllt och där du har kommit till korta, där ger hans nåd dig förbarmande. Så kommer du att dömas utifrån att du litar på hans nåd. Det var i samband med försoningsdagen, Yom Kippur. Och det är ju i stort sett Paulus undervisning. Som vi har i Romarbrevet. Vers 14 här. Ty då hedningarna som inte har lag. Nu talar han om sina i lagen. De fem Moseböckerna. Hedningarna som inte har lag. Av naturen gör vad lagen innehåller. Nu kommer jag tillbaka till det här. Att man kan alltså synda utan att ha fem Moseböckerna. Det finns en naturlig lag här. Av naturen gör vad lagen innehåller. Så är dessa utan att ha lag sig själva en lag. Okej, nu måste vi bena upp det här. Hedningarna har inte Toran. Okej. Men av naturen som gör de vad lagen innehåller. Men inte allt. Hedningarna håller inte sabbaten. Hedningarna ger inte tionde. Hedningarna sätter inte på tefillin eller bär tzitzit. Hedningarna offrar inte en bock på Yom Kippur. De har ingen kunskap om detta. De har ingen aning om detta. Men av naturen som gör dem, så gör de vad lagen innehåller. Vad gör de då? Jo, det finns en lag i deras samvete. Den här lagen har uttryckts genom rabbinernas undervisning i Talmud. I 7 bud, de universella buden som gäller för alla människor. Och jag tror att rabbin har prickat ganska rätt här. Jag tror inte alls att de är långt ifrån sanningen. Jag tror att det finns fler än 7, men och det skriver också Talmud och diskussionen går vidare att det är fler än de här 7. Men i alla fall så finns det 7 huvudbud som alla människor egentligen vet om att det här är fel. Och att det är det man måste följa. De 7 buden är att du ska inte begå avgudadyrkan. Du får inte tillbe andra gudar. Du får inte häda Gud. Du får inte mörda en människa. Du får inte begå äktenskapsbrott. Du får inte stjäla. Du får inte äta delar av ett levande djur. Eller suga ut dess blod medan det lever, eller äta dess blod när det lever. Och du ska se till att de som syndar blir rättfärdigt dömda. Du måste upprätta ett system av domare ibland ditt folk, en myndighet. Alla människor har denna lag i sitt hjärta. Alla vet att det är fel att mörda. Det här är en naturlig lag skriven i människans hjärta. Och Paulus säger att av naturen gör dessa hedningar vad lagen innehåller. Då är dessa, utan att ha lag, sig själva en lag. De här 7 universella reglerna finns bland alla hedningar. Då de ju sålunda visar att lagens verk är skrivna i deras hjärtan. Men de visar ju inte att allt vad som står i Moseböckerna är skrivet i deras hjärtan. Då skulle de ju fira Pesach och Shavuot. Och då skulle de ju uppfylla allt det som står skrivet i Moseböckerna. Och Moseböckerna gavs ju inte till dem. Moseböckerna gavs ju till Israels folk för att göra dem annorlunda gentemot folken. Så buden i Moseböckerna gör ju att juden inte gör som hedningarna. Många saker som juden gör, det gör inte hedningarna. Så Paulus kan ju inte tala om hela lagen här, utan bara en viss del, det som gäller hedningarna utav Moseböckerna. Därom utgör också deras egna samveten ett vittnesbörd om vilka bud som gäller. Så också i den inbördes umgängelsen, deras tankar, när dessa anklagar eller också försvarar dem. När de anklagar eller försvarar sig, då vet de vad som är rätt och fel. Ja, så ska det befinnas vara på den dag då Gud, enligt det evangelium jag förkunnar, genom Messias Yeshua dömer över vad som är fördolt hos människorna. Han kommer att visa vad som finns i våra hjärtan. Vad vi tänker, vad vi känner. Det kommer att dömas. 2:17. Du kallar dig jude och förlitar dig på lagen och berömmer dig av Gud. Nu skriver han till judarna här. Här har han en grupp. Nu har han talat om den synd som finns hos människorna. I kapitel 1, avfallet. Sen i kapitel 2 början här talar han om den typ av människor som handlar fel men dömer andra. Det är både judar och icke-judar. Och sen talar han om att här kommer han direkt till juden då. Du kallar dig jude. Nu talar han till en grupp av judar. En typ av judar. Du förlitar dig på lagen och berömmer dig av Gud. Ja, du litar att jag har Toran och jag litar på att det är, har jag Toran då är jag bra. Det finns en typ av judar som tänker så. Och så berömmer du dig av Gud. Ja, det är bra. Du har kunskap om Gud. Det, du kan berömma dig av det. Du känner också hans vilja. Och eftersom du har fått din undervisning ur lagen så kan du döma om vad rättast är. Och det är helt riktigt. Toran ger kunskap om vad som är rätt. Och vad som är Guds vilja. I Toran uppenbaras Guds vilja för det judiska folket och även för hedningarna. För där finns allmänna bud för alla människor. Du kan bedöma vad som är rättast. Och du tilltror dig att vara en ledare för blinda. Det här är alltså en attityd. Och speciellt under det andra templets tid. När det finns tempel och när judarna är i landet. Så har de en bättre känsla om sin uppgift i världen. Att kunna vara en ledare för hedningarna. En prästnation för folken. Under tiden som det har varit diaspora så har judarna varit uppblandade bland folken. Och då har inte den här funktionen riktigt varit definierad i deras självkänsla. För deras uppgift i första hand har varit att överleva den svåra situation som de har där de inte har sitt land och sitt tempel. Men nu när Israel har börjat komma tillbaka till landet, då har den här känslan blivit starkare att vi måste ut till folken och leda dem och lära dem hur de ska leva. Och det är alltså prästnationens uppgift. Judens uppgift är att vara en ledare för folken. Det finns någonstans i hela skriften där en icke-jude tillåts att undervisa en jude. Vad jag har, jag kan inte minnas att jag har sett det någonstans. En icke-jude är inte satt att leda en jude. Det är judarna som är satta att leda icke-judarna. Judarna är satta som ledare i den här världen. Sen om de har uppfyllt sin uppgift är en annan sak. Men det är deras kallelse, deras syfte med att finnas till som judar. Det är att vara en ledare för nationerna. Ledare för blinda, säger de här. Alltså, du tror dig vara en ledare för blinda, säger han till den här gruppen av judar. Ett ljus för människor som vandrar i mörker. Att vandra i mörker är ett judiskt uttryck för de som inte har Torah. Så de hedningar som inte har Toran, det är de som vandrar i mörker, enligt judiskt tänkande. Du är en uppfostrare för oförståndiga. Du är en lärare för enfaldiga. Eftersom du i lagen har uttrycket för kunskapen och sanningen. Och det här är ju sant. Och Paulus tar ju upp det här. Det är ju helt riktigt. Du har lagen. Du har blivit satt som en ledare. Du är ett ljus. Och han fick ju den uppgiften själv. Att du ska vara ett ljus för människor. Och se till att de vänder sig från mörket till ljuset. Från avgudarna till Gud. Så Paulus har ju också fått den här uppgiften inför hedningarna då. Men den här typen av judar som han nu talar till är en jude som har en idé men inte själv lever på rätt sätt. Han säger så här i vers 21. Du som vill lära andra, du lär icke dig själv. Det kan också översättas. Lär du inte dig själv? Ska vi se om vi har det någonstans här. Darby. Jag har en fråga. Thou then that teachest another, dost thou not teach thyself? Darby. Det var lite gammal engelska. You therefore who teach another, do you not teach yourself? Jag kan titta på många andra översättningar där det är fråga där istället. You then who teach others, do you not teach yourself? American Standard Version. Och så vidare. På franska. Toi donc qui enseigne les autres. Ne t'enseigne tu pas toi-même. Och som fråga. Jag är inte så där jättebra på franska. Du som vill lära känna. Lär du inte dig själv då? Du som predikar att man inte ska stjäla. Begår du själv stöld? Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott. Begår du själv sådant brott? Du som håller avgudarna för styggelser, gör du dig själv skyldig till ett tempelrån? Lägg märke till de bud som Paulus tar upp här. Ingen av dem är specifikt för Israels folk. Det här är alla bud som finns bland de 7 universella buden. Äktenskapsbrott? Nej, vi har det först. Stjäla. Förbud att stjäla. Förbud mot äktenskapsbrott. Förbud mot avgudadyrkan. Alla de här 3 finns med bland de 7 buden som gavs till Noa och hans ättlingar. De 7 universella buden. Och det är de bud som juden kallades att undervisa folken. Och då säger han, du vet att det här ska du lära folken. Men lever du själv så? Att du bryter mot de här buden. Du som berömmer dig av lagen. Du vanärar Gud genom att överträda lagen. Nu går han alltså till en grupp judar som anser att de kan undervisa andra men själva inte uppfylla de här buden. Sådana är ju inte alla judar. Men den grupp judar han då skriver till här. Den som överträder lagen, han vanära Gud. Den som överträder lagen vanära Gud. Du, så som det är skrivet för er skull, för judarnas skull, var det Guds namn smädat bland hedningarna. Det är alltså för den grupp av judar som inte själva uppfyller det som de säger att man ska uppfylla. Och speciellt om de undervisar hedningarna hur de ska leva och själv inte lever på det sätt som de ska göra. Så blir Guds namn smädat bland hedningarna. Tyväl eller visserligen är omskärelse till gagn, det är till nytta. Om du håller lagen. Omskärelsen är till nytta när man håller lagen. Kan man hålla lagen? Ja, visst kan man det. Det talas om Johannes döparens föräldrar att de var ostraffliga i lagens alla bud. De höll alla buden. Men om du är en lagöverträdare så är du med din omskärelse dock oomskuren. Här är alltså inte frågan om en fysisk oomskurenhet utan om en status inför Hashem, att man är utanför förbundet. Juden som träder utanför lagen, alltså gör övertramp mot de bud som han måste uppfylla, han är, trots att han är omskuren i köttet, dock oomskuren i sin status inför Herren. Han är som om han inte var jude. Om nu den oomskurne, det vill säga icke-juden, hedningen, håller lagens stadgar, hur ska han kunna göra det? Om lagen inte gavs till honom? Jo, han talar här inte om de 613 buden utan om de bud som gäller för hedningarna. Låt oss säga att det är sju bud, sju universella bud. Huvudbud. Om den icke-juden håller de här universella buden, de som finns i samvetet, de som alla människor vet är det som gäller, en oomskuren håller det här, ska han då inte, fastän han är oomskuren, räknas som omskuren, det vill säga i sin status inför den evige, så räknas han som en som har blivit, vad ska vi säga, innefattas i Guds förbund. Räknas som om han vore omskuren. I sitt hjärta är han ju egentligen det. Han lever ju på rätt sätt. Romarbrevet 2:27. Jo, och han som är följd av sin härkomst är oomskuren, men ändå följer lagen, inte de 613 buden, utan de sju Noa-buden. Han ska bli dig till dom, dig, jude, som äger lagens bokstav och omskärelsen, men likväl är en lagöverträdare. Om hela lagen hade gällt för icke-juden, så hade det varit omöjligt att vara oomskuren och följa lagen. Du kan ju inte, lagen säger ju att man ska omskäras. Och om man är oomskuren så har man ju inte fullgjort lagen. Det här är ytterligare ett bevis på att den lag som Paulus talar om är inte lagen som gavs i Sinai till Israel, utan den allmänna lagen som gavs till alla människor. Naturlagen, de sju buden, de allmänna buden som gäller alla människor. Ty den är inte jude som är det i utvärtes motto, ej heller det omskärelse som sker utvärtes på köttet. Nej, den är jude som är det i invärtes motto, och omskärelse är hjärtats omskärelse, en som sker i anden och inte i kraft av bokstaven. Och han har sin berömmelse inte från människor utan från Gud. Den här texten kan man inte förstå som att är man omskuren i sitt hjärta och inte i köttet så är man jude. Det är inte så vi kan förstå Paulus. Som jag förstår det så är det inte så Paulus menar. Utan han menar den är en riktig jude. Alltså den äkta juden. Det är han som inte bara är omskuren i sitt kött, sin kropp. Utan också i sitt hjärta. Det här är ett typiskt uttryck som vi hittar i många olika ställen i hela skriften. Ett hebreiskt uttryck är att det är alltså inte antingen eller utan både och. Den riktiga juden, den äkta juden, är det inte bara i köttet utan också i sitt hjärta. I omskärelsen som sker. I invärtes motto, hjärtats omskärelse. En som sker i anden och inte i kraft av bokstaven. Det måste finnas kavana, det måste finnas inlevelse, det måste finnas överlåtelse, det måste finnas trohet. Den jude som gör det här med trohet och har det i sitt hjärta, han är den riktiga juden. Och han har sin berömmelse inte från människor utan från Gud. Och det här ordet berömmelse, han får sitt beröm, det har en anspelan till ordet jude faktiskt. Här ser vi det i Darby, whose praise is not of man but of God. Det här är andra bibelöversättningar, whose praise is not of man but of God, English Majority Text. English Standard Version, his praise is not from man but from God. Tyvärr så har vi inte det på svenska riktigt bra här. Alltså, han blir inte prisad av människor, utan av Gud. Och det är en anspelning på ordet eller namnet jude, Jehuda. Nu ska jag tacka Gud, eller prisa Gud då. Den jude är, den som är en riktig prisare, en jude, en Guds prisare, en Guds tackare. Han är den som får pris ifrån Gud och inte utav människor. Man söker inte beröm eller pris av människor utan av Gud. Det är en riktig jude, den som söker pris av Gud. Och nu lämnar jag ordet fritt till er. Om ni har några frågor så får ni gärna ställa dem nu.
Nu har det räckt frågor. En fråga som kom upp för mig här är tron och trohet. Är det samma sak?
Ja, det är samma rot på hebreiska. Emuna.
Då säger man
Emuna heter det på hebreiska. Ja. Och det betyder trohet, både trohet och tro.
Trohet förknippar jag med att göra det som man har blivit ålagd, så att säga. Mm. Men om vi säger så här att en kristna som har upplevt Messias försoning säger, jag tror på Jesus. Det är tron. Det är tron.
Ja.
Och då kan man fråga sig, ja, Paulus kanske ger svaret där, tro utan gärningar och död. Det måste ju ge en, alltså att tro då måste ändå vara trohet mot det som är uppställt för oss.
Mm. Men det är också trohet gentemot en person. Trohet i äktenskapet till exempel. Trohet när det gäller
trohet, ja. Mm. Trohet gentemot det man förstår.
Ja.
Det när man förstår är sant. Det man inte förstår är sant. Kan man inte ha någon trohet?
Nej. Men jag skulle vilja nog poängtera att trohet har att göra med relation.
Mm.
I första hand. Att vara trogen, att ha trohet. Ordet emuna på hebreiska. Det är väldigt brett betydelse på det ordet. Och det kommer från aman, som betyder fast, fasthet. Emuna är fasthet och trohet, trofasthet, uthållighet när det gäller relationen och det, när det gäller hålla fast vid det man är övertygad om och så vidare.
Mm.
Men jag tror att vi måste betona väldigt starkt trohet när det gäller förhållande till den evige. Och det han har sagt naturligtvis. För det finns ju ingen som kan vara trogen den evige utan att vara noggrann med det han säger.
Mm.
Så, men i första hand så är det frågan om trohet till honom som person. Och i andra hand, alltså uttrycket för troheten till honom som person är ju att man är noggrann med att lyssna och lägga märke till och uppfylla det han säger.
Mm.
Det innebär att man måste upprätta och hålla en relation ständigt och jämt i stort sett då.
Mm.
Den evige.
Ja. Och det har, relationen får vi ju genom ordet.
Mm.
Ordet är ju medlet genom vilket vi kan nå honom och genom vilket han kan nå oss. Så i praktiken så är det ju alltid frågan om hur vi förhåller oss till det han har sagt.
Mm.
Men det kan, man kan vara trogen det han har sagt utan att vara trogen honom. Yeshua visar ju det när det gäller liknelsen om den förlorade sonen eller de förlorade sönerna egentligen. Han som var hemmavarande, han sa, jag har inte överträtt något av dina förbund, men jag har inte, du har inte låtit mig få njuta någonting här eller sådär. Han hade ju inte en bra relation till sin pappa, utan det var bara liksom att han måste uppfylla vad pappa hade sagt. Och man kan ju faktiskt ha en rätt, man kan ju ha en rätt relation till vad Gud har sagt utan att ha en rätt relation till honom. Jag tror att det går att ha så. Det är alltså en logisk relation. Men om man har en första hand hjärterelation till den evige och utifrån det lyder hans ord, så har man saker och ting på rätt plats.
Mm.
Ja, jag tror det är ganska viktigt det, just att man har rätt trohet och rätt trogen då.
Mm. Men sen finns det ju andra sidan då, man säger att man har rätt relation till Gud och inte lyder vad han säger, det är omöjligt, det är en illusion och en lögn, då lever man på en lögn. Man kan inte ha ett rätt förhållande till Gud om man bryter mot hans bud. Det är helt omöjligt. Någon annan fråga eller kommentar?
Pappa har en fråga om omskärelse här.
Mm.
Vad ville du säga?
A rosary for people who are believers who have been circumcised. Is it compulsory for them to circumcise? Believers. Yeah, is it compulsory?
Då får du hjälpa mig med det ordet compulsory där, Miriam.
Is it compulsory? You hear me? You don't understand compulsory?
No.
What? No, Minda, you can say it in Swedish so you can understand.
Skulle det vara behövligt för troende som inte är omskurna att bli omskuren?
Ja. Om man säger det från medicinska skäl. Så är det väldigt bra att omskära sig. Av hygieniska skäl. Men när det gäller förbundstecken. Så finns det ingen anledning att icke-juden ska omskära sig. För om han gör det så är han pliktig att uppfylla alla buden och leva som jude. Och underställa sig både de 613 lagarna i Toran. Och det judiska ledarskapet, rabbinerna. Om han omskär sig så går han in i ett folk. Och det folket har ett ledarskap och en tradition och regler som man måste respektera och följa. Så det finns ingen anledning för icke-juden att omskära sig för att gå in i omskärelseförbundet. Men han får gärna göra det för att leva ett bättre hälsosamt liv både för sig själv och för sin maka.
Okay. Thank you.
I hope you understood in Swedish.
Yeah, I got it right.
Good.
Då blir det kanske ett litet problem det här med att du är jude. Du är som en omskuren jude utan att vara det.
Om man omskär sig av medicinska skäl, menar du? Paulus säger.
Nej, som Paulus säger. Om du har det sista du...
Han ska räknas som omskuren, den som uppfyller buden och är omskuren.
Mm. Det. Måste du inte alltså den som håller de sju buden grundbuden så att säga är som en jude.
Ja.
Om en omskuren jude men inte är omskuren.
Ja. Han har samma status som juden kan man säga.
Ja. Samma status. Men man tillhör inte förbundet.
Men du tillhör inte det förbundet, nej.
Nej, inte det förbundet.
Omskärelseförbundet.
Och det är väl ganska viktigt att poängtera det, att man tillhör inte det. Det sa du i sig också.
Mm.
Man tillhör inte det sina i förbundet.
Precis.
Men man är status den är som en jude. Så att säga.
Ja. Alltså inför himlen, inför den evige så har man samma andliga status som en omskuren. För man gör det man ska göra i sin uppgift i livet. Man har levt upp till den nivå som man ska leva på. Och det är faktiskt lättare för icke-juden att leva upp till den nivån än för juden att leva upp till den nivån som han måste leva på. Det krävs mycket mer för en jude för att han ska kunna leva i en andlig hög nivå än av icke-juden. Så icke-juden har det mycket lättare att leva ett andligt liv än juden. Högt andligt liv. Det kan verka vara lite orättvist men Herren har gjort det så. I Talmud står det att den icke-jude som uppfyller och kan de sju buden ordentligt, han har samma andliga status som överste prästen.
Och då är det ju en sak till att poängtera. Det gäller inte det gäller för den människa som håller de här buden. Oavsett om man har det som vi kallar att vi har blivit frälsta. Alltså tro på Jeshua. Död och uppståndelse.
Jag tror att när det gäller att ha fått uppleva uppståndelsekraften, då kommer man in i en annan dimension. Man har fått del av det eviga livet som är ett resultat av Jesuas uppståndelse. Och det är en annan dimension av liv man har då. Och jag är inte riktigt färdig med de här tankarna än, men... Jag kan inte svara riktigt på den frågan där.
Vågar det en sak att vara jud, alltså ha status som en jude så att säga. Och att ha status som att vara omskuren till sitt hjärta. Eller vara omskuren i sitt hjärta.
Mose uppmanar ju folk att omskära sina hjärtan. Så hjärtats omskärelse fanns ju på Mose tid redan då. Jag tror att när Yeshua kom och tog Israels och världens synd och blev uppväckt från döden och kom in i en helt annan, det kom en ny människa, en annan dimension kom in i världen och en annan kraft erbjöds människan i kraft av uppståndelsen och i det förnyade förbundets krafter, så har han öppnat en väg för både judar och icke-judar att komma upp i på en helt annan nivå och andligt plan än vad som fanns tidigare i hans uppståndelse. Och hjärtats omskärelse blir ett djupare verk, så att säga. Tror jag. Det blir lättare. På något vis är det någon slags genväg genom Yeshua. Det är kanske farligt att säga så, men det är så jag upplever det. Eller låt säga att det blir en förstärkning av Guds nåd. Nåd utöver nåd, som det står i Johannes evangelium. Gud har gett nåd, men nu får han, alltså blir man kan jämföra det med servostyrning. Ni som känner till hur det fungerar. De som har kört lastbil för ett antal år sedan. 50 år sedan eller minst. Ni vet vad servostyrning är. När man inte orkar ens röra ratten på lastbilen. För lastbilen började rulla. Då kunde man vrida på ratten. Sen uppfanns servostyrning. Där en oljetryck gör att det man gör med ratten. Det lilla rörelsen man själv gör med ratten, det förstärks genom en pump och som ser till att den lilla rörelsen du gör får du hjälp av en annan kraft som är starkare än dig själv att kunna vrida ratten då och hjulen på lastbilen. Och samma sätt så upplever jag att när Yeshua kom så gav han oss, att Gud ger oss genom honom, genom uppståndelsens kraft, hjälp. Och förstärker det vi gör. Mm. Så upplever jag hans försoningsverk. Vi lyfts upp på en, det finns en annan möjlighet att nå djupheterna och fullheten och höjderna. Genom honom. Mm. Det betyder inte att det inte har gått tidigare. Utan att det är bara att det är lättare med honom, så att säga. Mm. Nu tror jag inte att han frånkopplar från någonting av historien. Utan den eviga har bakat in Messias i allting. Även i offren i templet och så. Men det är en annan sak. Då gör vi så att vi tackar för idag. Och fortsätter med Paulus brev till romarna om en vecka. Med Herrens hjälp. Bezrat Hashem. Som det heter på hebreiska.
Mm.
Och jag önskar er Guds välsignelse. Och en fin vecka.
Samma.
Ja,
samma.
Tack.